En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sen med det här mästerskapet också tycker jag kan, medans vi är kritiska, så kan jag passa på att lyfta det här också.
Inomhus-VM i friidrott i Kina drar igång till helgen, men många svenska stjärnor har tackat nej. Något som enligt vissa förtar tävlingens betydelse. En som däremot ställer upp är Armand Duplantis, som börjar bli riktigt trött på allt resande. Vad är det som gör det så svårt för Mondo? Vilka medaljchanser har Sverige? Och varför är det så många som tackar nej till ett världsmästerskap? Det ska vi prata om med vår reporter Andreas Tjeck. Jag heter Mikael Einhorn och det här är Sportbladet Daily.
Ja, det är inte bara svenska friidrottare som tackar nej till det här mästerskapet, utan det är ganska många internationella stjärnor som gör detsamma. Och det är en kombination av orsaker, men det handlar ju till stor del om tajmingen och det geografiska läget på var det här mästerskapet arrangeras. Dels så ligger det väldigt sent i kalendern på inomhussäsongen när många har redan börjat skifta fokus och börjat träna utomhus. Och den stora målsättningen den här säsongen är ju utomhus-VM i Tokyo som hålls i september. Och sen hela den här grejen med inomhus-VM i Kina, det skulle egentligen ha arrangerats 2020. Sen fick det skjutas fram då på grund av pandemin, och sen skulle det ha hållits två gånger till. De har fått skjuta på det, istället köra dem i Glasgow, och det har bara liksom, det har bara flyttats fram hela tiden, och nu känns det som att de har bara skjutit in det lite grann på måfå. Och sen, ja, men just att det är liksom borta i Fjärran Östern i Kina med tidsskillnad och allt sånt, det ligger väldigt dumt till, och därför är det många som tackar nej.
Man brukar ju se inomhus-VM vartannat år, och här har de sprängt in en mitt emellan det här med ett uppskjutet VM. Hur mycket påverkar det? Tar folk ens den här turneringen seriöst?
Nej, men och sen ska man ju komma ihåg, det var ju ett inomhus-EM i Nederländerna för bara någon vecka sedan. Så att det är ju väldigt många mästerskap det här året, och det blir ju nästan lite pajigt kan jag tycka. Det är som, ja, till exempel simningen har ju också så här, vissa år är det typ 3-4 mästerskap, så alltså man tappar ju koll på vad som är vad. Sen med det här mästerskapet också tycker jag kan, medans vi är kritiska, så kan jag passa på att lyfta det här också. Arenan som det här VM:et arrangeras i rymmer alltså 2000 åskådare.
Oj!
Ja, det känns ju, tycker jag, ovärdigt för ett VM.
Men varför då? Varför är det så litet? Varför man placerat det där överhuvudtaget?
Ja, det kan man ju fråga sig. Det blir spännande att se vad det kommer vara för stämning och om det överhuvudtaget kommer vara fullsatt. Jag menar, Kina, där de har arrangerat OS och sånt tidigare, då har det varit bra drag. Och då har de ju dragit till, liksom slagit på den stora trumman och haft jätteflådiga arenor. Men nej, det får man ju fråga arrangörerna om, varför de har valt att göra så här. Men det har de i alla fall.
Men hur vanligt är det här att atleter tackar nej till VM eller EM eller mästerskap inomhus?
Det sker ju varje gång det är inomhusmästerskap, därför inomhusmästerskap har ju inte alls samma status som utomhusmästerskap. Och sen blir det extra mycket då när det är ett OS-år, eller som i det här fallet när det är ett utomhus-VM samma år. Då är det ju ganska uppenbart var huvudfokus är någonstans. Sen är det ju absolut, det är ett världsmästerskap, så att alla sådana medaljer väger ju tungt, och det är väl därför vi ser en sån som Mondo Duplantis som trots allt ställer upp. Han nobbade ju däremot inne i EM som var här om veckan och valde det här istället.
För mig blir det så konstigt att med sprinten Henrik Larsson är inomhus EM, löparna Kramer och Almgren var med inomhus och hopparna Nilsson och Montler. Men de väljer inte att vara med, alltså ett VM-världsmästerskap istället. Varför hur tänker man prioriteringsmässigt?
Nej, men det blir återigen då. Det handlar ju om att optimera sin träning inför det som är det stora, alltså utomhus-VM i Tokyo. Och nu är ju liksom inomhussäsongen är ju i stort sett den är ju över. Det är bara det här kvar. Mm. Och ska man liksom välja då att väldigt kort inpå efter att ha varit på ett inne-EM i Holland, resa hela vägen bort till Kina för att tävla igen och sen skifta fokus till utomhussäsongen? Eller ska man börja göra det redan nu för att liksom träningsoptimera inför Tokyo? För många av de här så kanske det är ett svårt val, men jag tror att ganska många ser det som en no-brainer och tycker att nej, Kina är jag inte alls sugen på att åka till nu.
Hur mycket tär det här på kroppen skulle du säga? Alltså all den här frakta sin kropp till österut och så. Hur mycket tar det?
Nej, men det är ju såklart också en faktor, det här med jetlag och liksom akklimatiserat sig till ett nytt land och ny kost och allt. Nu är det väldigt kort mästerskap så att det har väl mindre effekt på så vis. Men jag menar, det är bara att kolla på vilken annan idrott som helst. Skidor och sånt till exempel. När det är mästerskap, då ska du toppforma dig till det mästerskapet. Och ska du då toppforma dig flera gånger om under ett och samma kalenderår. Där du har inne EM, inne VM och sen ett ute VM då. Det blir ju lite too much. Mm. Så då måste man ju välja att vraka.
Varför tror du då Duplantis valde exempel inomhus VM istället för inomhus EM då?
Det tror jag också har att göra med lite olika saker. Dels att han vet ju att han kommer vinna. Så han kan ju åka dit och hoppa i träningsoverall i stort sett. Och då får han då välja mellan ett EM-guld eller ett VM-guld. Ja, då tar han väl ett VM-guld då. För det väger ju tyngre på meritlistan. Sen så är ju Mondo ett globalt varumärke. Hans namn är ju det. I och med att han är en sån jättestor världsstjärna. Och man såg ju till exempel förra året när de hade tävlingar i Kina i Diamond Leagues. Det var ju visserligen utomhus då. Eller var det en inomhus också kanske. Men han hade ju liksom rockstjärnestatus där borta i Kina. Och det är ju klart, det är ju en bra exponering för hans varumärke och liksom sponsorer och allt sånt. Och visa upp sig där borta i Asien också.
Så det är bättre för honom att visa upp sig i Kina än i Nederländerna till exempel?
Ja, och just för Mondo så är det ju kanske inte så stor uppoffring. För han åker dit, han kan säkert komma dit lite jetlaggad och liksom hoppa på en fot. Och ändå ta guld, alltså. Ja, det är exakt. På den nivån.
Ja, eller han behöver inte, han kan hoppa i kostym och ta världsrekordet i alla fall. Kanske inte världsrekordet, men guldet i alla fall.
Ja, men lite så.
Vi pratade ju om det här med att Mondo, jag läste lite i tidningen att han är lite trött på det här med allt resande också. Varför är han trött på att resa så mycket?
Jag vet inte om han är så trött på att resa. Alltså, ska man vara helt ärlig, han kan ju cherrypicka ganska mycket och välja liksom smultronen ur och bara liksom åka på de tävlingarna han känner för att åka på, för att den positionen har ju satt sig i. Men det som är en utmaning för honom och för alla stavhoppare, det är ju att frakta med sig de här långa stavarna.
Ja, exakt. Ja. Det är inte världens enklaste frakt att skicka vidare jorden runt.
Precis, så det är väl framförallt det han lyfter fram nu i en intervju här inför VM. Sen är det ju kanske inte just Mondo själv som går runt och bär på den där stavväskan. Och
hans mamma körde väl upp Monaco och Uppsala, så det är någon annan som tar det där ansvaret åt honom.
Ja, men exakt. Och det ska ju hon ha all heder och respekt för att hon liksom kör sådana jättesträckor för att frakta de där stavarna. Men det är väl det som gör det, ställer till det lite för Mondo och de andra stavhopparna. Det är lite omständligt.
Så tennisspelare åker ju hela tiden, varje vecka, nytt land, ny plats, ny allting. Varför är det så jobbigt då att för en gångs skull då för de här friidrottarna flyga till Kina och tillbaka?
Bra fråga.
Tack.
Ja, nu får jag tänka till lite innan jag svarar på det här. Men om vi tar en sån sport som tennis så är ju de väldigt vana med att göra det. Så har det varit inom tennis så länge, och det är samma sak inom golf och Formel 1. Och nu snackar vi om tre sporter som är de mest penningstinna i världen. Liksom.
Yeah.
Så att, behöver du åka från New Orleans till Mexiko och sen nästa vecka bort till Singapore? Ja, det kanske är lite jobbigt. Men å andra sidan, har du chans att vinna liksom tiotals miljoner kronor, så kanske det är värt det ändå.
Kanske.
Friidrotten är ju inte alls på samma nivå när det kommer till prispengar.
Nej, så det är pengarna spelar väldigt mycket roll också för att fraktas sin kropp vidare.
Ja, och sen också, jag menar, tennis, det är klart det finns skaderisker inom den sporten, men friidrott, alltså så här, sprinters och häcklöpare och höjdhoppare och stavhoppare, det skulle jag säga också en större skaderisk, så att man utsätter kroppen för liksom större prövning. Och ska man liksom ta jetlag och sådana saker i beaktning, så kanske man tänker till ett varv extra.
Om vi tittar på Mondo då, hur ser det ut för honom? Han slog ju nytt världsrekord här bara för några veckor sedan. Mm. Vad kan man förvänta sig här till inomhus-VM? Och han ska ju också förflytta sig från Stockholm till Kina. Ja.
Nej, men det man kan förvänta sig, det är som alltid när Mondo hoppar, en given seger som i det här fallet då kommer innebära ett mästerskapsguld och förhoppningar om en höjning av världsrekordet. Mm. Så är det varje gång han hoppar stav nu för tiden, och så har det varit i många år nu för tiden, att liksom en seger, det är liksom en axelryckning för att det är så pass väntat. Och det är ju på ett sätt lite orättvist, men det är ju en situation han har satt sig i på grund av att han är så pass extremt bra och överlägsen. Så att förhoppningar om världsrekord, det har vi varje gång Duplantis hoppar.
Men hur viktigt är det för det här mästerskapet att just Duplantis är där? Eller var det de måste ju varit oroliga att här, kommer han ens komma hit med tanke på att det är så många som tackar nej?
Nej, men det är klart det är jätteviktigt för dem. Han blir ju det stora dragplåstret här. Han är ju den största stjärnan inom friidrotten tillsammans med några andra. Noah Lyles kanske man kan nämna liksom rent så här varumärkesmässigt, i och med att han är från USA med allt vad det innebär. Ja. Men Noah Lyles kommer ju inte dit, så att då blir det extra mycket fokus på Duplantis.
Nej, men exakt. Vi sa ju det innan att det var många svenska stjärnor som inte kommer. Men du sa också att det är många internationella stjärnor som inte heller kommer. Är det samma anledning att de ska förflytta sig och vi satsar på utomhussäsongen, och vilka är det inte som kommer?
Exakt. Nej, men det är ju samma anledning. Och det är ju framförallt i löpargrenarna, eftersom att det blir ju lite grann, till exempel sprinters, det är 60 meter istället för 100 meter. Ja. Det säger ju sig självt, och har ju inte alls samma status. Så också till exempel Jamaicas Kishane Thompson, som var otroligt hypad inför OS i Paris här. Och som tävlar väldigt sällan på den stora scenen. Honom är man ju alltid liksom väldigt nyfiken på att få se, men nu får vi inte se honom här heller.
Nej.
Men om vi ska nämna några annan som däremot kommer då, förutom Mondo Duplantis, så har vi till exempel Jakob Ingebrigtsen också. Jättemegastjärna. Jaroslava Mahutschuk, höjdhopperskan från Ukraina. Så att vi har ändå några stora namn att se fram emot.
Just det.
Att få se.
Hon pulveriserade, eller hon var ju väldigt dominant där inom museum nu för några veckor sedan.
Exakt.
Det finns ju fortfarande ett par svenska namn som är med här i VM. Är det bara Duplantis som är ett medaljhopp, eller finns det några andra?
Jag har svårt att se att någon annan ska kunna utmana om medalj. Sverige skickar 11 aktiva till det här VM:et, och det kan låta som en ganska liten trupp, men å andra sidan när det är ett VM och det är liksom tuffare kvalgränser, och normalt sett så skickar man ju inte alls i närheten av lika många som man gör till ett EM. Men i Duplantis har vi ett givet guld förutsatt att han är frisk och skadefri. Och sen har vi några liksom spännande namn. Julia Henriksson vet vi ju har jättehög kapacitet. Maja Åskag hoppas man ju ska få till det i sitt tresteg, men det är mycket strul där. Fanny Roos och de här Sara Lennman i kula, alltså där vet man ju inte. Det kan hända liksom när som helst kan det komma en monsterstöt, men och det ska sägas att i teknikgrenarna där är det final direkt, medan i löpargrenarna så är det kval och försöksheat och sånt där.
Ja, jag såg det, att det inte var någon kval i stavhopp eller höjdhopp eller så. Eller är det bara för att de har fått för få anmälda, eller vad är det som händer där?
Nej, men det är ju, de här inomhusmästerskapen har ju ett mycket mer komprimerat schema, och det sträcker sig bara över 3 dagar, så att då väljer man att göra på det här viset. Men det är väl lite grann, låter klyschigt kanske, men man brukar ju säga det att i en final kan allt hända.
Ja.
Och jag trillar ju inte av stolen om Fanny Roos skulle gå och ta brons liksom. Men
nej,
å andra sidan ser jag det inte som särskilt sannolikt på förhand.
Men sen har vi också Viktor Pettersson som tog ett silver här i EM. Han är med också i kula.
Han är med, ja.
Vad tror du om honom?
Nej, men det är samma sak där. Han tog ett silver i EM. Ja. Och nu är det VM. Okay. Så det är en helt annan konkurrens.
Okej, okay, så det kanske inte kommer se att de rubrikerna vi såg när han körde inom museet med dig?
Nej. Mitt stalltips är att det blir en medalj och det är Mondos förväntade guld och that's that.
Men that's
man,
that.
Man kan ju alltid hoppas.
Andreas Tjeck, tack så jättemycket för att du kom hit och pratade med oss på Sportbladet Daily.
Yes, tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.